En trendspanarbyrå. Och det här är som kidsen säger cringe. De gick så långt att de utnämnde Jesus till årets influencer. Bäst minns jag lukten när jag första gången kom in. Decennier av väl samlat damm i ett dåligt ventilerat utrymme, stickande och lite söt, men samtidigt liksom välkomnande. Längs alla väggar stod överfulla bokhyllor från golv till det minst 3 meter höga taket. Jag befann mig uppenbarligen i ett förtrollat rum. Här kunde vad som helst hända. I dessa hyllor, jag kände det fysiskt i kroppen, fanns ett genom århundradena pågående samtal om allt det verkligt avgörande i livet. Och jag hade en ännu hemlig, men helt självklar medvetenhet om att jag själv nu skulle stiga in i det samtalet och föra det vidare. För jag hade precis blivit inskriven på teologiska fakulteten vid Åbo Akademi. Och jag visste att jag hade hittat min plats i världen. Varje gång jag sen klättrar upp på den där rangliga stegen för att plocka ner en av böckerna på de övre hyllorna, klappade mitt hjärta. Inte så mycket för att stegen verkligen var livsfarlig, som för att jag kände att bakom dessa bokryggar flödade universums inre liv extra starkt. Jag kunde var som helst sticka in handen, lite som när man sänker ner handen i en starkt flödande bäck och känna kontakten med de hemliga tankeströmmar som upprätthåller vår civilisation. Idag, 25 år senare, är det huset renoverat och uthyrt åt någon annan. Böckerna finns i ett magasin någonstans som de inte bränts upp och studenterna sitter mest hemma framför skärmar. Jag visste det inte då, men jag hörde till den sista generationen som studerade teologi, ungefär på samma sätt som man gjort sedan medeltiden. Sittande med tjocka böcker i en dammig universitetsbyggnad, men också med fester och med studiekamrater som man ömsom älskade och ömsom avskydde, men ändå dagligen mötte för lunch och kaffepaus. I den här miljön blev jag den jag är. En teolog. Länge har teologin hört till de ämnen som haft svårt att locka studerande och ibland också ifrågasatt som ämne på universiteten. Men idag ser vi ett nytt intresse, inte minst bland unga, för kyrka och kristendom. Mitt namn är Patrik Hagman och jag är din sommarpratare idag. Jag ska berätta om vetenskapernas drottning, teologin. Om hur allt egentligen hänger ihop. Om vad vi riskerar att förlora när vi glömmer bort det. Teologi, det betyder helt enkelt tal om Gud. Fast helt enkelt är det förstås inte, eftersom det här med Gud inte är helt okomplicerat. Dels talar människor om många olika gudar och det finns liksom ingen samsyn kring riktigt vad en gud är för något. Att man pratar om Gud i kyrkor, moskéer, synagogor och tempel, det är en sak. Men allt det andra som liksom fungerar som gudar för oss. Om jag offrar mitt liv för framgång, berömmelse, lycka eller makt, är de här målen då våra gudar? Och vad ska vi säga om alla de här krafterna och makterna som påverkar våra liv? Som marknaden, modet, politiken, klimatet. Det var faktiskt just sånt som våra förfäder och mödrar kallade för gudar. Är man då alltså teolog när man pratar om sånt? Det kan man ha olika synpunkter på, men jag vet att de som kallar sig teologer, de talar och tänker kring allt det här och mycket därtill. Många tänker väl att Teologer framförallt kan en massa saker om kyrkan och Bibeln och så. Och det är förstås sant. Men orsaken till att teologin en gång fick namnet vetenskapernas drottning, det var att teologin faktiskt försöker greppa allt, hela verkligheten. Alla andra vetenskaper studerar en del av verkligheten, eller studerar verkligheten ur ett visst perspektiv. Teologin, den försöker tänka kring allt på samma gång. Om man ska kunna tala trovärdigt, för att inte tala om att tala sant om Gud, så måste man tala om allt som har med Gud att göra. Och det är faktiskt själva betydelsen i ordet Gud, det som har med allt att göra. Sedan medeltiden har teologer därför sysslat med att försöka foga ihop allt det som andra vetenskapare åstadkommer till en helhet. På ett sätt blir det förstås allt omöjligare att lyckas med det. Idag är ju det område inom en viss vetenskap som en person kan överblicka väldigt smalt. Men poängen är inte att sammanfatta allt utan att förstå vad det innebär. Det här är orsaken till att en teologisk utbildning är nästan bisarrt bred. Under mina studier där i de där gamla husen vid domkyrkan i Åbo läste jag 5 språk, varav 3 utdöda. Jag gick kurser i filosofi, historia, religionspsykologi. Vi hade sångövningar, lärde oss tala tydligt. Vi studerade media, kyrkolag, litteratur. Vi analyserade film och övade hur man håller en baby när den ska döpas. Vi höll låtsasvigslar. Och till allt det här kommer då de egentliga teologiska ämnena som bibelkunskap, dogmatik, etik och så vidare. Betyder inte det här att man bara skrapar på ytan av det mesta? Så är det förstås. Mina kunskaper om hinduismen höjer sig knappast över gymnasienivå och några djupare insikter fick jag väl aldrig i österbottnisk väckelsehistoria. Men det är det här som är poängen. För att överhuvudtaget kunna förstå mitt veckoschema som student behövde jag börja skapa kopplingar i mitt huvud mellan, säg, hebreisk grammatik och vilka uttryck det tar sig när en människa kämpar med skamkänslor. Och det är de här kopplingarna som är det viktiga. Det är på grund av dem som du kan komma och prata nästan om vad som helst med en präst. Han eller hon är så van att se sammanhang mellan de mest olika saker. Och därför också se mening i det som taget för sig mest förvirrar. Teologin slutar aldrig försöka få ihop världen. Vi utvecklar bara nya sätt. Och när vi ser på vår värld idag, är det någonting vi behöver mera än just den här förmågan? Att förstå på vilket sätt Trumps styre hänger ihop med vår känsla av att allt hela tiden går lite fortare. Och hur det kanske har någonting att göra med hur vi känner oss när vi vandrar i en skog. Att se de större sambanden, de längre linjerna. Det är precis det här som teologin sysslar med. Och känns det inte som att ifall vi alla inte redan i någon mening är teologer, så borde vi kanske bli det. För 4 år sedan flyttade jag och min fru Emma till Sverige, där vi nu jobbar i Svenska kyrkan. Det visade sig vara ganska bra timing. För under de här åren har någonting märkligt och ganska fantastiskt hänt. I kyrkan har få saker varit så säkra som att det alltid går utför. Det hör nästan till vår trosbekännelse. Vi tror på en helig, allmännelig kyrka där siffrorna går neråt. Men sen några år stämmer det här inte mera i Sverige. Som vanligt är Finland lite efter. Men även i Finland växer intresse för kyrka bland unga. Vi ser uppåtgående siffror i konfirmandverksamheten och i Sverige också för gudstjänstbesök. Det är som man kan bli religiös för mindre. En sån här trendspanarbyrå, och det här är som kidsen säger cringe, de gick så långt att de utnämnde Jesus till årets influencer. Svenskarna är ju stolta över att de lever i världens mest sekulära land. Håller det här på att förändras? Det är nog för tidigt att säga det med säkerhet, men någonting är på gång. Sveriges mest respekterade samhällsforskningsinstitut gick nyligen ut med att sekulariseringen har stannat av. Jag brukar ge tre förklaringar till det här. Dels handlar det om att vi lever i tuffa tider. Det har alltid fått människor att söka sig till religionen. Dels handlar det om det mångkulturella samhället. Och det tror jag är särskilt viktigt när det gäller att förstå varför allt fler unga vill konfirmera sig. Om du går i en klass med 3 muslimer och 4 syrisk-ortodoxa, för vilka tron är en självklar sak, blir du också nyfiken på vad det riktigt betyder att du är döpt i en kristen kyrka. Men jag tror också att svaret handlar om en paradoxal följd av att samhället blivit mer sekulariserat. I hela västvärlden har sekulariseringen drivits fram av att människor tröttnar på en allt mer sträng och auktoritär kyrka, som någon gång under mitten av 1900-talet verkar tappa kontakten med människors vardagsliv. Men idag så börjar de svenskar som själv har minnen av den där stränga och patriarkala kyrkan vara närmare 70 år gamla. Alla som är yngre, och särskilt de som är under 40, de har rätt liten egen erfarenhet av vad kyrkan är för någonting. Så när de skapar sig en bild av kyrka och kristendom, så gör de det utan att ha med sig en massa bagage som färgar vad de ser. Och det de ser, det är en kyrka som faktiskt gör en massa fina saker. Skapar trygga och utmanande sammanhang för unga. Tar hand om fattiga och gamla. Ordnar fantastiska konserter. Vem gillar inte sånt? Det här förklarar kanske varför den här trenden är starkare i Sverige än i Finland. Där de flesta ju faktiskt har egna erfarenheter av kyrkan genom skriftskolan. Och kyrkan i Finland har inte heller moderniserats lika kraftigt som Svenska kyrkan. Därför har teologin idag fått en synlighet i svensk offentlighet som vi nog inte kunde drömma om när jag studerade i början av 00-talet. Och som vi inte ännu ser i Finland. Idag har faktiskt alla de större svenska tidningarna någon teolog knuten till sin kultursida. Men jag tror det kommer också i Finland. När jag höll på med min doktorsavhandling på 00-talet började riktigt kända filosofer och tänkare lyfta fram kristna och teologiska tankar. Och teologer började delta i det större akademiska samtalet med ett förnyat självförtroende. Och det här har sen sipprat vidare och utmärker nu en hel generation yngre präster. Efter att i 100 år blivit ifrågasatt och varit på defensiven, så tror kyrkan nu att den faktiskt har någonting att komma med. Också i den intellektuella diskussionen. Att människors andlighet inte försvinner någonstans, det har vi vetat länge. Men det har sett dåligt ut för de religiösa institutionerna. Men det senaste halvåret är det fler som skriver in sig i Svenska kyrkan än som skriver ut sig på många håll. Och det har aldrig hänt förr. Håller Sverige på att bli kyrkligt? Om du frågar mig, är det här nya intresse för kyrkan en del av en större trend? De senaste åren har vi i hela västvärlden sett ett nytt intresse för det vi skulle kunna kalla det romantiska. Och då gäller det inte främst romantiska komedier som ju också har någon slags renässans på gång. Utan snarare handlar det om den världsbild som uttrycktes i 1800-talets romantik och som var en reaktion på upplysningens betoning av förnuft och framsteg. Går det inte liksom någonting viktigt förlorat när vi tappar bort världen som skönhet och känslor, tänkte man. Nu kan intresse för romantiken verka som en mycket smalare trend än dragningen till religion. Men det handlar om mer än bara romantiska diktare och konstnärer. Det är en bredare rörelse som involverar både populärkultur och politik. Vi kan plocka in en rad olika trender och pseudotrender i den här spaningen. Tradwives och softgirls. Hur tv-serien The Crown gjorde en hel generation till royalister plötsligt. Och hur politiken vänt bort från det administrativa och istället igen bygga på massrörelser. Överallt upphöjs de starka känslorna, den djupa meningen, det ogripbara. Människorna protesterar mot att allt hela tiden ska mätas och räknas. Människan är en varelse som rör sig mellan förnuft och känsla. Och den här svängningen syns i kulturen där nya romantiska rörelser återkommer med ett par decenniers mellanrum. För att sen förkastas av nya rationalistiska strömningar. Men att vi just nu har en extra stark romantisk våg på gång, det misstänker jag handlar om teknologi. För vad är alla våra skärmar? Om inte magiska fönster in i en större och förtrollad värld. 1800-talets romantiker, de behövde bestiga dimmiga berg för att hitta det sublima. Vi går omkring med klädskåpet från Narnia-böckerna i fickan. Nya världar öppnar sig på beställning, valv efter valv. Och det är klart att det formar vår världsbild. Och inte minst deras världsbild som växt upp med den här verkligheten. Tanken att det materiella är allt som finns känns allt mer absurd i en sån värld. Men lika viktig är upplevelsen av att allt det här guldet har blivit i sand. Det fanns en tid när internet verkligen kändes som en plats där allt var möjligt. Men nu sugifieras internet, som man säger. På engelska ännu mer drastiskt. Man pratar om enshitification, hur allting bara blir till skit. Och den värld vi möter på internet har förvandlats till ett skränigt korsdrag av manipulation och reklam, där varje betalvägg jag motvilligt tar mig igenom ger sämre utdelning. Ändå vill vi inte ge upp tanken på att det finns någonting mer. Så allt fler börjar söka tillvarons insida IRL. Har man en gång lärt sig att världen är större, så kommer man inte att acceptera stum materialism. Man kommer försöka gå på djupet. Många söker de här upplevelserna i dataspel och fantasylitteratur. När Nationalmuseum i Stockholm i höstas hade en utställning om just romantiken så köar folk för att komma in. Och som sagt, allt fler söker sig till kyrkorna. Och en fras vi i kyrkan ofta hör är att folk säger jag är inte kristen på det sättet, men jag brukar ibland gå in i en kyrka, tända ett ljus och sitta en stund. Människorna söker transcendens. Det är inte svårt att se att det här är en reaktion på hur vårt samhälle under en lång tid har betonat effektivitet och ekonomiska styrsystem. Allt fler känner att samhället har liksom blivit en smula omänskligt. Att själen inte får plats i alla inrutade system. Men romantiken, det är inte någon entydigt positiv kraft. En del av den här trenden är också den backlash vi ser mot feminism, mot antirasism och en ny vurm för maskulina och ganska våldsamma ideal. Så vart leder vår romantiska längtan oss egentligen? Jag heter Patrik Hagman. Jag är teolog och författare och det här är mitt sommarprat. Åtminstone sedan 1700-talet har vi alltså sett en pendelrörelse mellan förnuftsbetonade epoker och mera känslomässiga, romantiska epoker. Perioden efter andra världskriget präglades av starkt ingenjörsmässiga metoder som man tillämpar på hela samhällsbygget. Det gick över i en starkt romantisk epok under 60- och 70-talen med flower power och andligt sökande i framförallt östliga traditioner. Sen kommer 80-talet och då är det ekonomisk rationalitet som tar över mer och mer. Sen kommer en betydligt svagare romantisk revival i början av 90-talet. Jag vet för jag var där. Det handlar mycket om att man just romantiserar 60- och 70-talen. Men efter millennieskiftet är den ekonomiska rationaliteten tillbaka med full kraft och nu ska alla delar av samhället underordnas ekonomisk logik. Då blir dammiga korridorer med böcker på universitet enbart en kostnadspost. Liksom, om man ska vara ärlig, universitet och böcker som sådana. Och nu kommer alltså en massiv romantisk våg som reaktion på det här. Men vad handlar det om egentligen? En teologisk blick på det här säger att kärnan i den romantiska världsbilden är tanken på att det är nödvändigt med offer. De klassiska romantiska författarna och konstnärerna beskrev hur det verkligt betydelsefulla alltid kräver att man ger upp någonting. Percy Shelleys Prometheus lider för att kunna besegra Jupiter. Döden blir kärlekens höjdpunkt i Wagners Tristan och Isolde. Pendelrörelsen mellan romantik och upplysningstro handlar om ifall det krävs att man offrar någonting för att åstadkomma det viktiga i livet. Rationalismen, den hävdar att det blir tillräckligt bra genom fungerande system och välorganiserat arbete. Romantiken hävdar att det krävs någonting mer. Den här betydelsen som den romantiska livshållningen tillmäter offre, det förklarar också varför romantiken är så tvetydig. Frågan blir vad och vem som ska offras. Även om det knappast är ett intresse för Schubert eller Schelling som driver Elon Musk, är också hans ambition att ta mänskligheten ut i rymden romantisk. Och för den drömmen är han och andra teknologiromantiker av allt att döma beredda att offra ganska mycket av livet på den här planeten. Offer, det är en ofrånkomlig del av den mänskliga kulturen. Det mest underbara som människan åstadkommer kräver uppoffringar av något slag. Utan att offra åtminstone tid och arbete skapar vi mycket lite av stort värde. Inte tror du väl att stora vetenskapliga genombrott, odödlig konst eller stora samhällsförändringar kommer utan stora uppoffringar? Samtidigt gör historien det smärtsamt tydligt att sånt tänkande också kan leda mänskligheten till de värsta katastroferna. För en viss typ av romantiker finns det ingenting större än krig. Och i rapporterna från krigen talas det ju helt oironiskt om offer. Även om det inte alltid är så klart vad de här ofantliga människooffren ska leda till. Religion, och kanske särskilt den genomromantiska kristendomen, kan förstås som mänsklighetens försök att kanalisera, tygla och förstå offrets kraft. Kristendomens märkligaste paradox, att Jesus utgör det yttersta offret som avslutar alla offer, och att Konsekvensen av det här är att den troende ska ge sitt liv för honom. Det är det tydligaste exemplet på det här. Det ger människans längtan att offra sig en annan riktning än slagfältets. Vi kanske borde vara mer oroliga ifall romantiken sköljer över oss utan att ett växande intresse för religion kommer på köpet. Om man inte tror på en gud så kan man ju alltid försöka skapa en egen. Har du också klura på hur det kommer sig att de som mest högljutt varnar för artificiell intelligens också är de som jobbar hårdast med att utveckla den? Varför slutar de inte om de inte tycker att det är en bra idé? Ett svar på den frågan finns i den filosofi, som de själva kallar den, eller religion, som alla vi andra kallar den, som kallas transhumanism. Transhumanism, det är tanken att vi med hjälp av teknik ska kunna nå bortom alla gränser för vad som är möjligt för människor idag. Det som gör transhumanismen till mer än vanlig teknikoptimism, det är det fokus som finns på att tekniken ska göra oss odödliga. Många av världens främsta techledare är djupt influerade av allt det här. I grunden bygger transhumanismen på en enkel tanke. Eftersom datorerna hela tiden utvecklas så snabbt, så kommer de liksom rent matematiskt så småningom kunna lösa allt fler av världens problem. Klimatet, cancer, orättvisor. Maskinerna i samarbete med människan kommer att fixa allt det här. Men det viktigaste är alltså att lösa åldrandets gåta och därmed övervinna döden. Och här kommer vi till kruxet och det som kanske förklarar varför den här optimistiska livshållningen har gjort en sån dystopisk vändning de senaste åren. För de flesta av dem som på 90-talet utvecklat transhumanismen, de börjar bli rätt gamla. Och trots att de knaprar vitaminpiller som om livet hängde på det, så fortsätter människor att dö. Visst, folk dör senare och allt fler blir riktigt gamla. Men inte ens mångmiljardärer kan ännu köpa sig tillgång till någon verkligt livsförlängande teknik. Och drömmen om att kunna ladda upp sitt medvetande och leva vidare i en simulerad verklighet, den är om någonting längre bort idag än vad den verkar på 90-talet. Så transhumanisterna har börjat tvivla på att den gud man hoppats ska frälsa den verkligen kommer att leverera. De har lagt sitt hopp till att en övermänsklig artificiell intelligens ska lösa alla våra problem. Samtidigt är de osäkra på om den här guden de försöker skapa verkligen vill oss väl. Och förtvivlan, det är en farlig kraft. Så man satsar ännu fler miljarder, bygger fler datorer, hoppas att snart ska maskinen börja ge de svar man hoppas på. Men vad händer om den inte är intresserad av att frälsa oss? Tänk om den är lika ointresserad av att rädda mänskligheten som de här tech-brosen själva verkar vara. Om guden de skapar blir en avbild av Elon Musk har vi alla orsak att oroa oss. Det ska sägas att många lite mera nyktra AI-forskare tvivlar på om en självmedveten artificiell intelligens alls finns inom räckhåll. Och det betyder inte att AI inte kommer att ha oerhört stor betydelse för hela vår värld de närmaste åren. Och antagligen också skapa svåra problem, inte minst för dem vars arbete kommer kunna utföras av vältränade maskiner istället. En farlig sak med religiösa föreställningar är att de kan göra oss blinda för mera konkreta och vardagliga problem. För att man blir så fascinerad av den där gudomliga kraften man tycker sig stå i kontakt med. Det kan gälla kristendomen, islam och andra Och givetvis också AI-tron. Vi är tillbaka vid behovet av sund teologi för att avgöra vad som är vad. Vi kommer inte att kunna avgöra hur vi ska kunna göra rätt bruk av den här nya teknologin om vi inte odlar förmågan att se hur allt i världen hänger ihop. AI-revolutionen, den behöver inte maktgalna överstepräster. Den behöver skarpa teologer. När vi delar upp vår värld i delar som inte har med varandra att göra får vi svårt att klara av de utmaningar vi står inför. Om vi tänker att den växande psykiska ohälsan enbart är en fråga om tillgång till medicin och terapi så kommer vi snart att konstatera att samhällets resurser räcker inte till. Om vi tänker att klimatkrisen enbart är en fråga om tekniska innovationer så tvingas vi se på det hårda faktumet att energibesparande teknologier tenderar öka energianvändningen eftersom mer nu kan göras billigare. Om vi ser på demokratins tillbakagång i stora delar av världen enbart som en fråga om sociala medier och populistpropaganda så kommer vi behöva ställa oss frågan om varför den värld som existerade före Berlusconi, Orban och Trump väckte så mycket avsky hos så många. Jag är förstås långt ifrån den första som påpekar det här. Men allt för ofta när vi börjar prata om att tänka större, tänka holistiskt, så brukar det handla om att ta en slarvig populärvetenskaplig teori och tillämpa den som en universal lösning för alla problem. Eller så dras man in i konspirationsteorier eller ren humbug. Hur ska vi egentligen göra för att tänka ihop vår värld? Tyvärr så bjuder inte heller teologin på några snabba lösningar. De försöker att skapa heltäckande system av verkligheten som teologer arbetar med genom århundradena. De har alla haft sina brister. Men en viktig insikt är just betydelsen av olika slag av kunskap och en mångfald av perspektiv. Det där som jag utsattes för när jag som student satt där med mitt veckoschema. Vi behöver bilda människor från unga år i att olika perspektiv verkligen behövs. Och då inte bara de som idag ryms på ett universitet utan även konstnärliga perspektiv, perspektiv från andra kulturer än vår egen. Jag skulle till och med våga hävda att religion är särskilt nödvändigt. Religion betyder ju att binda samman. Traditionellt syftar ordet på det som binder samman ett samhälle. Det är orsaken till att religion så ofta missbrukats av makthavare för att tvinga fram enhet och tysta kritik bland folket. Men sund religion, det handlar om det motsatta. Att göra världen större. Att lyfta fram det där bortglömda perspektiven, att tränga djupare in just i de frågor och erfarenheter som verkar svårast att förstå. Men det måste väl finnas någonting mer vi kan göra. Vi ser ju hur världen vi lever i på flera sätt verkar falla sönder. Plötsligt talas det om krig även i vår del av världen. Beslut som vi trodde var steg mot en bättre värld börjar rullas tillbaka. Koldioxidutsläppen, de fortsätter att öka trots att klimatkrisen nu är uppenbar för vem som helst. Och människorna är allt vilsnare, allt räddare och mår allt sämre. Finns det någonting vi kan göra som skulle kunna bita på allt det här? Inte en handvändning förstås. Men jag tror faktiskt att det finns någonting vi kan göra. genast, här och nu. Under de senaste decennierna och framförallt efter pandemin så har vi börjat umgås allt mindre. Allt oftare stannar vi hemma och tittar på serier istället för att gå ut. Vi bjuder hem folk allt mer sällan. Det innebär att de sociala nätverken som håller ihop vår värld, de blir allt glesare och skörare. Samtidigt blir vi tråkigare och tappar vår känsla för att vi kan påverka världen. För ärligt talat, mycket lite av värde blir gjort när vi sitter ensamma hemma framför skärmen. Så fort vi träffas händer det däremot saker. Vi kommer på nya tankar, vi lär oss av varandra, byter perspektiv med varandra. Det gäller förstås särskilt när vi vågar umgås med de som är lite annorlunda än oss själva. Så hur stoppar vi polariseringen av samhället och stärker demokratin? Genom att träffas och lära känna varandra igen. Stärka känslan av att samhället är vi och vårt ansvar. Hur gör vi någonting åt den psykiska ohälsan? Genom att se till att ingen blir sittande ensam hemma, utan att även de som är lite särskilda har sina sammanhang. Och genom att ständigt påminna oss om att våra egna mörka tankar och dumheterna som algoritmerna serverar oss inte sanningen om våra liv. Hur stoppar vi klimatkrisen? Här tror jag vi behöver ta till lite tyngre grejer. Och nu går jag till hela det teologiska tänkandets ursprung. Jesus. Hur gjorde Jesus när han ville rädda världen? Jo, han gick på fest. Om vi läser evangelierna noggrant märker vi att det är fest på nästan varje sida. Jesus festar med de fattiga och utsatta. Han festar med de rika och mäktiga. Han festar med sina lärjungar. Och när han skulle beskriva den verklighet han ville förverkliga, då var det just en fest han beskrev. Hur kan mera fester stoppa klimatkrisen? Jo, för det största hotet vi lever med i vår värld, det är faktiskt inte koldioxidutsläpp. Och inte heller maktgalna diktatorer eller miljardärer som förlorar kontakt med verkligheten. Det största hotet är förtvivlan. När vi förtvivlar kan vi inte göra någonting. Och det verkar som att allt fler idag börjar förtvivla på att en annan värld är möjlig. Då behöver vi ordna fest. För att påminna oss själva om vad som på riktigt är viktigt i livet. För att se att vi är inte så olika som vi intalar oss. Och för att vi desperat behöver uppleva den där känslan som infinner sig på en riktigt bra fest. Känslan av att allting är möjligt. Den känslan, den brukar vi annars kalla för hopp. Med festens energi och klarsyn så kan vi sen börja se hur ett annorlunda liv, en annorlunda värld, skulle se ut. Och kanske få en idé om hur vi tar oss dit. Jag är Patrik Hagman. Jag är teolog och författare. Tack för att du lyssnar på mitt sommarprat.
Dagens sommarpratare var teologen och författaren Patrik Hagman. Redaktör Tommy Wallin. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.